Hej och välkommen till Katarina-podden. Idag har jag en gäst som jag har velat ha med länge och så har jag glömt och haft mig. Ni vet hur jag är. Och nu äntligen så har jag henne här. Så jag tänker att jag säger hej Susanne, välkommen till mig.
Hej, hej! Vad kul att vara här. Spännande.
Verkligen. Vill du berätta bara lite kort för de som inte vet vem Susanne Björklund
Ja,
är?
jag har YouTube-kanalen Light at the Center, medlemssida med samma namn. Jag dök väl upp i rutan, tänkte jag säga, för cirka 4 år sedan, kanske det har gått. Jag började med en intervju där jag pratade om att jag kommer ihåg tidigare liv och att jag är här för att hjälpa människor i den process vi är i här just nu. Så jag hjälper så gott jag kan med detta. Ja.
På den vägen är det.
Det är på den vägen är det. Det är inte svårare än så.
Inte svårare än så. Jag vet att jag fastnade för det och det är nog 4 år sedan. Det kom upp någon sån här YouTube-grej, tror jag, spelar roll. Där det står så här, min flickvän är en utomjording. Jag tänkte, det där måste jag se vad det är. Och då hade den kommit ut precis.
Ja, den tittar man bra.
Ja, precis. Jag måste säga faktiskt att jag vet inte om du känner till Ambres som fanns förut.
Jo.
Jag fastnade för honom redan 1984, ett tag sedan. Jag lyssnar, jag har gått kurser och sådär jättemycket. Och när jag hör dig så hör jag samma typ av budskap. Det vill jag säga. Eloge. Du, Susanne. När jag var i Väst eller du var på en turné i Västerås, jag bodde ju inte så långt därifrån då, så var jag och lyssnade på dig. För jag tänkte, den här kvinnan måste jag lyssna på ordentligt. Och då pratade du om någonting som grep tag i mig, för att jag har själv haft en känsla, ända sedan jag var liten, om mörker. Inte för att jag är mörk, men ja, vad ska jag säga, en gastkramande känsla som bara griper tag. Och den är så gastkramande så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och när du berättade om detta på denna föreläsning så tänkte jag så här, det finns säkert fler som känner det här tror jag. Varför har vi så mycket psykisk ohälsa och ja, det finns ju massor att räkna upp. Så jag tänkte, vill du berätta lite om det där? För du vet ju vad jag
Ja,
menar.
absolut. Det städuppdraget som jag brukar kalla det. Speciellt om man då inte kommer härifrån som ens största identitet. Man kan känna dubbel identitet, självklart. Man kan både kolla upp mot himlen och känna att man kommer någon annanstans ifrån. Och även ha minnen av slags tidigare liv här. Så man kan ha, absolut ha bägge. Jag brukar säga att ibland, eftersom det är väldigt speciella tider här nere på den här platsen just nu, så är det ganska många som är här som inte är härifrån. Och man kan, ja exakt, räcker upp handen. Man hoppar ner och sen så vill man ha lite bakgrund. Så en annan del hoppar ner lite tidigare och man får en slags bakgrund här och möts upp. Men det är absolut så att jag skulle säga att om man inte hör till en väldigt, väldigt, väldigt liten procent som inte ska vara här nere och göra något slags grovjobb. Om man inte hör till den så kommer man känna igen denna mörker du pratar om. Och det är egentligen smärta. Rent ut sagt smärta. Och den kan dyka upp i ens liv på olika sätt. På mycket riktigt på den turné jag var på, föreläsningsturné jag drog omkring på, så pratade jag om att när jag kom ner hit så såg jag det ungefär vid 5-6 års ålder som ett slags mörkt moln. Och jag hade ett val om jag ville gå in i detta eller inte. Och jag valde att gå in i det och i och med att jag gick in i det så kunde jag liksom känna att jag varit på något sätt knuten hit. Och det kändes som att då kom det in det här personliga och allting. Men det är absolut en commitment att komma ner hit. Och den här smärtan, för jag vill säga att mörkret är smärta, för mörker är rädsla. Rädsla är en separation och separation är smärta. Den kan absolut manifesteras på olika sätt. Jag har pratat om anledningen varför vi inte är i nuet, varför vi är här i en dualistisk värld, beror på att vi då är separerade från oss själva. Och jag har sagt att det vi gör i processen just nu, det är att vi håller på att gå tillbaka till oss själva, tillbaka till centrum. Vi håller inte på att röra oss framåt i linjär tid, utan vi håller på att röra oss hem. Så vi började resan här så långt bort från hem vi kunde. Det hände en kris i hemmet, vi drog hemifrån, hamnade på stenåldern. Där finns ingen smärta, för du måste utveckla. Ju mer intellekt du utvecklar, ju mer emotionalitet du utvecklar, desto större kommer denna psykiska smärta visa sig vara. Så långsamt så går vi mot centrum igen. Vi utvecklas mer och mer och smärtan blir mer och mer, ja, akut. Och det här gör att många tycker att det är väldigt jobbigt att komma i kontakt med sig själv. Man stannar på vägen, vi har dem sovandes. Och då har man kanske gjort en full stopp. Och det blir censur och man vill absolut inte veta om någonting om då verkligheten eller sanningen på något sätt. Men så finns det de som säger jag ska komma i kontakt med mig själv. Och ju mer man pushar det, då kommer man definitivt att komma i kontakt med det här och mörkret, den här smärtan. Jag skulle säga att det är nästan som ett lager som finns på denna plats, som är så djup i både smärta och inbillad skuld, att den största anledningen, eller anledningen, varför ingen då hittar hem till sig själv, är den här djupt liggande smärtans skulden. Och vi människor, vi undviker smärta. Så de flesta går omkring och säger allting är bra om någon frågar. Och sen kan vi känna en gnagande ångest, vi kan känna något som är oroligt i vår kropp, vi vet inte vad det är, men det yttrar sig på många lustiga vis. Vi har svårt att komma nära andra människor. Om man jämför med hur ett litet barn är som kanske hälsar på alla, så är vuxna människor betydligt mer komplicerade. Vi har väldigt svårt att ta ner murarna och komma nära varandra. Vi har också faktiskt jättesvårt att ta ner murarna och komma i kontakt med oss själva. Och på grund av denna främlingskap vi har till allting så bara ökar den här olustkänslan att vad är det som är ett problem? Och då vill man ställa sig frågan, vad är muren här? Vad är mitt hinder? Och man fattar helt enkelt inte varför man inte förstår var den här muren kommer ifrån. Jag vill bara lita på andra. Vadå bara lita på andra? Den där muren är där. Jag känner mig inte trygg. Vad är det för någonting? Och vi vet inte vad det är för vi vill undvika denna då, smärta.
Jag tänkte så här, det kan nästan efterliknas som att man har klivit ner en kropp i en för liten vante.
Ja, jag sa en mörk brunn när jag kom ner dit,
Ja,
kändes det som. Så
exakt.
det finns ju olika lager av detta och det manifesteras även på utsidan på det sätt det gör. Vi har sett några av detta mörker på utsidan. Om man skulle dra i trådar som det är väldigt mycket traumatiserade undervärldarna som börjar komma fram och ritualer och liknande. Sådana saker kan dyka upp även hos folk och jag har hört det även hos klienter jag haft som kan ha olika ganska obehagliga minnen som kommer upp och liknande. Man förstår inte riktigt var de här bilderna kommer ifrån. Och jag skulle säga att tänk dig den värsta typen av smärta och den värsta typen av skuld, så är det ett ganska stort berg vi håller på och rensar här. Och den här platsen är inte vad den verkar vara. Men rensar vi bort den så kommer vi komma fram, så att säga.
Kommer vi ifrån?
Så det är en väldigt viktig fråga. Det är den absolut viktigaste frågan och den svåraste frågan. Hade det varit lätt att komma i kontakt med sig själv och vakna upp, då hade vi gjort det.
Precis. Och det här, jag tänker ju på att det är ju väldigt många som känner sig så väldigt ensamma. Med både det ena och det tredje. Och jag hör ju ofta så här, men var är min stam? Var är min tribe? Var är min grupp av människor? Ja, inte fasen vet jag. Men jag har ju också ställt mig den frågan många gånger. Och rätt vad det är så är de bara där. När man öppnar upp för det.
Där.
Eller inte tänker på det kanske.
Exakt,
Eller hur?
Inte tänker på det. Det är en biologisk process, en inre process. Det människor ofta gör det att de kollar externt efter saker. Men det externa är inte heller vad människor tycks tro att det är. Det är ungefär som att jag känner ingenting på insidan. För att jag inte är medveten på insidan. Och jag hoppar ut, jag ska ta något på utsidan. Men utsidan är redan ett resultat av någonting du redan har gjort. Och någonting du redan har manifesterat. Så du behöver alltid gå till dina inre processer. Du behöver alltid gå till din inre trygghet. Därifrån så kommer det automatiskt öppna upp sig. Saker kommer automatiskt hända. Och speciellt med nu då framtidens communities, för det är väldigt många som känner så här just nu. De har inte en vanlig relation som de tycker att det är vettigt att vara i den här relationen och kolla på Bingolotto på kvällen. Och den biten är liksom borta, den håller på att försvinna helt. Man vill ha gruppen, tillhörigheten, gemenskapen. Och den kommer komma. Och det är nästan som en biologisk process, skulle jag kalla det. Man kan alltså inte tvingas in i en community bara för att man är ensam. Utan den kommer verkligen inifrån. Och man kommer märka att det drar i hjärtat. Och andra kommer ta kontakt med dem, kommer känna det likadant. Det kommer bli väldigt naturligt.
Skulle du säga då att sådana här människor som söker det här, att man kanske ska ta andra vägar till jobbet eller ta den här vägen, gå på den där festen som man egentligen inte känner för att då är det någonting där. För det är ju det är ett motstånd. Och det är motståndet vi ska gå igen, gå pusha igen. Eller tänker jag
Jag
fel?
skulle säga att det är större än så.
Nej.
Det kan bli radikala svängar i arbetsmiljö eller boendemiljö. Det kan bli väldigt radikala svängar. Vi är inte längre, alltså för 10 år sedan eller 20 år sedan kanske, då kunde man ta sig för sådana knep. Men nu är det en betydligt större, nästan radikalare förändring som kommer hända inifrån. Så att det kommer nog inte vara att ta en annan väg till jobbet, utan det kan nog vara betydligt mer större saker som man tar sig för. Och det handlar om att vara väldigt sann till den inre dragkraft man känner nu, vara väldigt sann till den. För den kommer verkligen vilja bryta sig bort från allt det gamla vi har gjort. Och förr var ju det helt otänkbart. Nej, men måndag till fredag är måndag till fredag och då gör man sig och så. Glöm alla regler, utan var extremt mycket mer öppen till vad du genuint känner just nu.
Jag stöter ju ihop med väldigt många som sitter riktigt i tunneln. Och de här som inte kan se, eller hur ska jag säga, de går som i ett slags repeat hela tiden.
Ja.
Jättemånga som är det. Jag har varit där också, men hur skulle du säga så här, men fasen, titta upp, jag brukar kalla det för att titta upp ur den här tunneln. Ur kanten, där ser du horisonten. Nej, då kommer den ena ursäkten efter den andra. Och kanske offerkofter och så, jag vet inte. Men...
Ja, och det brukar tyvärr vara så. Alltså det är för lite givmildhet.
Till sig
När
själv
man
då.
känner att man har fastnat så håller man just då i alla fall inte på och ger ett dyft till sin omgivning. Och livet är lite ge och ta här kan man tänka. Jag brukar säga, tänk att du bär en osynlig spade på axeln och du gräver upp saker. Om man går omkring passiv så skapar man inte ett dyft. Man tänker att man blir lat och man köper massproducerade saker. Världen har blivit lat, så vi blir ytligare och ytligare. Vi köper plastgrejer och liknande och sen så går vi ibland i Gamla stan och tänker oj vilka vackra, fantastiska, fina gamla byggnader. Ja, och det är ganska långt från den då mindseten till plast-IKEA-möbler i stort sett då. Hur ska vi, för att komma tillbaka till det djupet så måste vi vara så djupa. Så när vi har med varandra att göra så måste vi gräva djupare. Vi kan inte jämföra dagens popmusik med dåtidens klassiska musik. Så vill vi ha in det och vill få in känsla och kreativitet, då måste vi gräva djupare. Så vad gör du själv under en dag? Om du bara går omkring och tänker på nästan någonting grått och gör ingenting, kommer du inte känna något heller. Så du måste själv gräva på djupet i ditt möte med andra. Du måste gräva på djupet. Du kan till och med gå hemma och börja uppskatta saker i ditt hus. Men du måste se det på en djupare sätt. Så detta kostar ingenting. Det är inte svårt att göra. Men du behöver göra det. Det är hur du öppnar upp dig och tillåter känslor inom dig som skapar din verklighet.
Precis. Jag brukar ibland säga så här, gå ut i skogen och sätt dig på en stubbe och glo in i en tall. Det händer mer där. Nej, men alltså, ja, det kan vara lite rolig så, men
Det kan man såklart göra. Man blir mindre distraherad. Det värsta människor
ja.
kan göra är att de känner sig rastlösa och så kollar de på något meningslöst på TV och
Ja.
då mår man faktiskt sämre. För att om du kollar på något meningslöst på TV i en timme, då är det ingenting som växer inom dig. Så du blir egentligen känslomässigt svälter du. Men om du hade pratat med en främmande människa under samma timme, då måste du vara mycket mer alert. Du måste försöka förstå den andra och hitta någonting. Och du öppnar upp saker i dig. Så det är så viktigt att man faktiskt ger sig själv näring under dagen, så att säga.
Ja, det är så viktigt. Det är ju så. Jag bara undrar den dagen vi blir av med tanken om pengar. Önskar jag. Önskar vi kommer
Den är
dit en
också
dag.
intressant.
Ja, och här sitter en som har jobbat på bank i 20 år. Men alltså, jag hade diskussioner med mina kollegor och sa, så tänk om man skulle ta bort pengar. Du är inte klok, säger de. Så här, jag
Nej,
tror
men
du är inte
det är
klok.
ju, det är en drog. Där har vi vår största drog. Många som tänker på frihet, de tänker inte på att jag hittar mig själv, jag är självförverkligad, jag har gjort min livsdröm, utan de tänker pengar, obegränsat med pengar. Och då har man liksom lite förlorat innan man ens börjat. Och det här är ju en slags addiction-beteende. För pengar är så precis som ett destruktivt förhållande, en abusive relationship. Det betyder att någon kan ge dig en belöning. Här får du massor med pengar, du blir jätteglad. Men någon kan ta det ifrån dig också. Det kan hända vad som helst, du har ingen kontroll över pengarna. Även pengarna på banken. Men säg att de skulle stänga ner eller kapa, whatever.
Bara
Så du
det.
har ingen kontroll över om du inte bokstavligt talat går omkring med guld hemma. Men till och med det värdet kan ju ändras. Så du har ingen kontroll över pengar. Så att du blir glad när du får det. Du blir ledsen när du tas ifrån dig. Det här är en abusive relationship. Det blir det enda du tänker på till slut. Om du är i en dylikt förhållande med någon som just är en förövare mot liksom ett offer. Det är inte riktigt så det är, men vi har de här destruktiva förhållandena. Det enda vi tänker på är det förhållandet. Det låter oss aldrig vara i fred. Och pengar är likadant. Så förr eller senare, it gotta go. Alla kommer vara livrädda och förlora det, precis som att ingen vill lämna en sån relation. För du är beroende, du är traumaberoende.
Jag tänker på, vad heter hon, Bianca Ingrosso. Hon har ju ett stort imperium kan man ju säga.
Ja.
Men hon går ju och bär på världens ångest.
Ja, men såklart.
Hon
Det,
har
det,
varit
det,
jättebra.
det är ju inte receptet för hur du blir av med ångest. Det är det ju inte.
Nej, nej, absolut. Så det är ju något att tänka på. Pengar är inte allt. Det är inte
Nej,
det.
det är ett beroende. Så att
Ja.
man bör hantera det därefter.
Det är sant. Så det är intressant. Men jag tänkte också på det här att, ja, det är två saker här som hör ihop som jag tänkte att vi skulle ta upp. Och det är det här att upplysning. Jesus. Vad är upplysning? Jag hör den ena galna saken efter den andra. Men, och jag sa till dig så här, att det är ju att vara, det är bara att vara. Att liksom, ja, vara i varandet, att
Ja, men då
uppleva
kommer
ett nu.
ångesten, Katarina, så det kan du inte säga till människor.
Ja, det är sant. Men det är för mycket ljus och kärlek och massa ljugenheter, tycker
Ja,
jag.
såklart det blir så.
Ja, men det är också ett stressande i det här. Det kan jag också höra, att det ska gå så snabbt allting. Liksom, jag menar, det upplever du säkert också, att liksom, de ska ha ett snabbt svar. Liksom, du ska säga ett ord som betyder en hel bok, ungefär. Och så är det bara, ja, nu har jag förstått. Jag vet inte om du hängde med där. Ja.
Sådana brukar jag ju inte ha som följer mig i alla fall. Sådana frågor tror jag inte att jag någon gång har fått. Men jag förstår ju vad du menar, jag förstår att de finns. Människor blir ju trygga om de får en titel. För då känner de, får de serotonin, de känner att de har en trygg status i gruppen. Det är sådana här reptilhjärnan.
Ja, just det.
Det har väldigt lite att göra med upplysning om man säger så. Jag tycker det är lite knäppt ord. Vaken är ganska intressant för att det blir lite närmare sanningen. För det vi vill det är att vi vill bli medveten. Vi vill vara vakna och medvetna här. Större delen
Just
av dagen så går vi på autopilot. Och autopilotsprogrammen de skapar inte, de repeterar som ett gammalt videoband egentligen. Och det gör att människor kan gå omkring och tro att de inte bestämmer över sin egna liv. Och då har vi ett problem, för en av de mest grundprinciperna i universell lag, det är att du faktiskt är ansvarig för din respons. 100% ansvarig för din respons. Jag kan inte ens gå in i dig och liksom påverka dig hur du ska reagera på någonting jag gör. Jag kan inte det. Du är 100% ansvarig för din respons. Och är man då alert och vaken hela tiden och man faktiskt bara gör saker som man själv står för, då är vakenheten inte långt borta, tänkte jag säga. Det är vägen dit.
vägen dit.
Och det har ju noll att göra med att ljuga och förställa sig. Det blir ganska lönlöst då. Om du
Precis.
är 100% ansvarig, vem sjutton ljuger du för?
Ja, då kommer vi till den där tallen igen. Så glo in i en tall, där kan du få upplysning.
Ja, du får åtminstone inte höra massor med dumma saker tillbaka.
Nej, precis. Det är inte så dumt. Prata med rådjuren i skogen. Ja, nej, men alltså, det är faktiskt det. Vad är det andra som brukar säga? Upplysning är ju också att förstå livsprocessen. Att liksom förstå den. Visst, vi är ju enskilda individer, men vi hör ihop varenda en. Han hade en jättefin beskrivning en gång, att vi är som en äng med massor med blommor. Och det är olika blommor. Den ena är blå, den andra är grön, den andra är taggig. Ja, du fattar. Men under är ett rotsystem. Vi hänger ihop allihopa.
Ja, det gör vi.
Och det här är ju svårt för folk att förstå just när vi pratar om Putin och pedofiler och allt det där. Men ja, det där är svårt att ta in, särskilt om man då har varit, vad heter det, åtsatt av jättetuffa saker, såklart.
Ja, det är som sagt, drogberoende är drogberoende. Man måste helt enkelt klassificera människors processer som det. Om någon är inne där och får sin kick där, då blir det väldigt svårt att säga att vi alla är likadana. Det blir triggande för en sån person ungefär.
Ja, det är det.
Så att man får bara låta processen ha sin gilla gång. Oftast så blir det ju så att en människa hamnar i en personlig kris. Och då spelar det ingen roll egentligen. Man kan kriga bäst man vill, eller du kanske blir sjuk. Du kan kriga med din kropp då, men det kommer ju inte göra det bättre. Du kan försöka kontrollera din kropp, den kommer inte bry sig. Du kan kommendera din kropp och försöka säga att så här är sanningen. Din kropp bryr sig inte. Då börjar man hamna i balans. Så det din kropp vill ha är balans. Och jag lovar att det din yttre omgivning vill ha är balans. Så gör inte ett beteende som inte överensstämmer med den balansen. Och känner du att du behöver göra det, ja då har du någonting att kika på. För då betyder det att du har god och ond. Och det betyder att du har en separation. Det betyder att någon är offer och någon är förövare. Och då har vi inte förstått den. Om en skog är sjuk, finns det då verkligen ett offer och en förövare? Eller finns det en obalans? Så ditt jobb är egentligen att generera trygghet både för dig själv och för andra. Och gör ditt beteende, bidrar det till trygghet eller bidrar det till otrygghet? Det är de frågorna man behöver bäst ställa sig själv. Man behöver lite ställa sig själv mot väggen om man vill komma igång med den här processen med sig själv. Och man mår väldigt bra av processen. Det är inte för att skuld och skambelägga sig själv eller skuld och skambelägga någon annan. Man ska inte döma någon annan, man ska inte attackera någon annan. Det skapar inte trygghet och framförallt skapar det inte balans. Men den här stoltheten och att man har känt sig separerad, man vill försvara sin egen heder eller vad det nu är man håller på med, den är svår. Det giftet sitter djupt och det är det sista man vill kika på i sig själv. Så många gånger när människor har smärta så är det att stoltheten har fått sig en törn. Man vill ha rätt bara därför att. Och den här, håller man kvar vid den, då kommer det bli jäkligt svårt. För till slut så kommer ingen längre att validera din verklighetsbild. Du kommer inse att den är falsk och den svider. Så den dagen kommer också.
Den dagen kommer också. Jag kände igen det där från förr. Jag skulle alltid ha mig rätt. Därför bara, nu lägger jag ner. Det går bättre. Det går bättre. Men du, jag tänkte jag ska gå tillbaka lite grann till det här med om man nu känner den här smärta i mörkret och man vill liksom inte ta tag i den biten. Vad skulle vara ditt bästa råd om det är någon som känner igen det här på något sätt?
Det är att vara trygg nog att låta alla delar av ens kropp prata. Jag brukar göra det i mina guidade meditationer på hemsidan för att det största, det som händer, vi är aldrig trygga nog för att släppa in den här smärtan och kolla på den. Så att man kan behöva skapa en väldigt, väldigt trygg miljö där man verkligen är i sinnesstämningen, att det finns bara egentligen obalanser och balanser och att alla förtjänar att göra sin röst hörd. Så man kan gå in och tänka på olika delar i sin kropp, ungefär som att det är olika områden i ens kropp som bär den här, kanske ångesten eller rädslan eller mörkret. Och man tillåter den att komma fram utan att döma. För det är dömandet som gör att den rycker sig undan, så att säga. Så man möter det med kärlek och öppenhet. Jag tillåter dig att uttrycka dig. Jag tillåter dig. Jag tillåter dig. Acceptans. Och man kan skydda sig själv samtidigt. Jag brukar ju dra den här. Jag är oskyldig. Jag har aldrig varit separerad. Jag attackerar inte, jag dömer inte, kärlek, förståelse, acceptans. För att vi måste ta bort separationen, det är separationsidén som freakar ut alla.
Ja, det är
Det
så.
är den som gör oss otrygga. Så fort vi känner oss utsatta eller mörker, någonting gör ont, då känner vi oss mer separerade. Jag brukar säga att då känns det som att vi är ensamma bland massor med tigrar och ska försvara oss med spjut. Och när vi är med goda vänners lag eller när vi är med någon partner, vi är med någon vi känner oss trygga med, då känner vi oss jättenära. Men så fort vi råkar ut för någonting och vi blir rädda, då känner vi oss långt ifrån. Filmer brukar återspegla detta också. De filmar med vissa linser, så när det ska vara läskigt, då filmar de med lins. Även om de filmar nära så känns det som att personen är långt bort. Så alla har det här konceptet om långt ifrån eller nära. Det ger trygghet i den här processen. Så speciellt när man känner att någonting är obehagligt. För att om man tänker, vad är ångestkänslan om inte känner att du är som mest separerad och alla delar är bara knas omkring dig. Det fanns vilka upp eller ner eller höger eller vänster. Du flyter upp kring själv i rymden. Det är den värsta känslan vi kan gå igenom. Trygghet är att delarna är ihop, att inse att vi alla är en. Det är liksom motsatsen. Så vi behöver komma in till det. Och vi kommer in till det genom att börja med att sluta döma andra. Då blir det genast tryggt. Mycket, mycket tryggare. Mycket tryggare.
Den är jättetuff. Men ja, det är sant det du säger, absolut. Du, det här med, jag har också råkat ut för ett antal gånger, nära vänner. Jag hade ju en riktigt, riktigt nära vän, en manlig vän. Vad det var för konstellation är egentligen helt oviktigt. Men om man säger så här att spendera 4 veckor tillsammans på semester, då är man 24-7. Och det var inte så mycket som ett inte något, inte ett gnöl, ingenting. Då funkar man ju ganska bra. Alltså vi hade en jättefin energi. Alltså, ja, om det är tvillingsjäl eller inte, det vet jag inte. Och jag tänker inte gå in på det heller, för det spelar ingen roll. Och det är ju en som jag snart har känt i 40 år. Nästan. Nej, nu överdrev jag lite. 35 dagar kanske. Men i alla fall. Han har ju tagit helt avstånd. Och jag får inte tag på honom. Vad jag än gör så blockar han mig överallt. Bra. Jag har ingen aning. Och det här hör jag också jättemånga nu för tiden. Liksom så här gamla vänner, eller det kan vara vänner överhuvudtaget som man känner sig jätteconnectade med. Och så bara bryter, alltså brutalt bryter. Vad är det för process som händer då?
Det är ju lite ovanligare kanske att stöta på det här efter så många år tillsammans. Vi hade ju då den här coronabiten då, när det varit ett ställningstagande, typ om man var vaken eller inte. Och det var ju en stor bryt. Då var det ju familjer som splittrades och helt orimliga avsked över nothing. Det viktiga i livet, det borde vara att man bryr sig om varandra. Hur har din dag varit? Politiska grejer och liknande, who cares? Men det triggade ju igång en skillnad. Den största anledningen varför en människa drar sig undan är för att de blir rädda för dig. Och den personen man innan har varit kopplad till skapar nu obehagskänslor. Den andra människan börjar känna sig otillräcklig eller att den helt enkelt inte är med på samma spår. Oftast ska det inte komma över en natt. Det ska vara en känsla som byggs upp hos människan. Och plötsligt är det som att den är allergisk mot dig. Den vanligaste ser man ju detta givetvis bland de så kallade lite mer vakna och de sovande. Så att det blir extremt triggande. Om man försöker väcka upp någon som inte vill. Bara för att man själv är då mer öppen. Och de andra ser det som ett hot. För att om man vill vara där man är i sin då trygghetsbox. Och man vill inte ta de här stegen. Då blir din då närvaro med dig själv blir ett hot.
Så man skulle kunna säga så här att man egentligen inte får vara sig själv.
Ja, man ska då dämpa sitt ljus jättemycket och det är vissa som tycker att det blir svårt. Och den här dynamiken är väldigt vanlig i relationer också och det är den här som är dynamiken då mellan ditt möte med smärta och kroppen. Så det är exakt samma dynamik som manifesteras igen och igen och igen här. Och det är att någon vill vara jätteöppen och komma med kärlek och har inte gjort någonting fel. Och den människan blir avvisad. Så många blir väldigt förvirrade. Men vänta, hur kan det komma sig att den mer snälla, öppna, godhjärtade människan blev avvisad? Jo, för att den var just det. Den andra inte kunde ta in det.
Just det. För, och om vi nu säger så här, jag vet inte om du håller med om det här, men det här med tvillingsjälar, oavsett vem som är vad, det är ju det här att jag kan ju se dig. Jag ser dig rakt igenom. Jäklar vad jag ser saker. Men det betyder också att den personen ser mig, alla mina skelett i garderoben. Så det är ju många som egentligen drar benen på ryggen och bara
Ja, men
drar
såklart,
ifrån.
det kan vara utmanande relationer. Meningen är ju
Riktigt.
att den man går in i relation med ska faktiskt kunna trampa på ömma tår och
Ja.
se det du behöver se dig själv. Den faktiska processen som sker är dock lite annan. Du är bara i relation med dig själv hela tiden. Alltså, vi äger inte någon annans kropp eller person på något sätt. Men alla människor strålar ut energi. Och det som händer när du möter en kompatibel partner, det är att om du då är kvinna och det här är man, då ser du hans manliga energi och det gör att du kommer i kontakt med din manliga energi på insidan. Och det som sen händer i er relation har ingenting med den andra personen att göra alls, utan det har med när du själv gräver i dina tunnlar, vad hittar du i dina egna tunnlar? Så att då kanske du liksom honeymoon face, då är du så glad för att du har fått återknutit kontakten med ditt inre, och det är därför du känner kärlek. Egentligen inte till den andra personen, utan för att du
Det är
känner
så
dig
själv.
själv.
Just
Och
det.
sen så kommer du till där du har murar och begränsningar. Och du fortsätter vara connectad med den andra personen, så då börjar han trigga igång dem. Och du tror att du kommer från den andra personen, men det kommer vad du själv håller på och öppnar upp inom dig. Och här frikar vissa ut och kastar ut den andra. De pallar inte att stanna kvar i relationen, fast relationen hade kunnat inneburit att de kunde ha kommit ännu närmare sig själv, så länge då kärleken fanns där.
Just det.
Och när man inte kan komma längre i arbetet med sig själv, då kan man säga att kärleken har försvunnit, typ. Det finns inget mer här. Men annars är det meningen att det ska trigga igång saker. Så orkar man att inte bli då för personligt triggad och kastar ut den andra, så kan det vara intressanta saker man upptäcker i väldigt stormiga relationer som man ändå känner nära band till.
Gud, vad intressant. Det är jätteintressant, för i den miljö jag är i så möter jag väldigt många som upplever det här i nutid alltså. Men jag säger så här, det är väl en del av processen, tror jag.
Ja, där. Och det är här någonstans vi börjar släppa det personliga. För att annars skulle man ju ha blivit extremt personligt sårad av att någon som man står jättenära bara lämnar en. Men ingenting här är personligt, utan vi är enbart här för att hjälpa varandra i den slags gemensamma processen. Och det betyder att det finns en smärtokropp och vi håller på att försöka bearbeta bort den. Och det är det som händer. Så det är ganska mycket taget, mycket nu släppa taget om egot mot slutet. Och det kan kännas jättejobbigt. Alltså man får glömma sin egen så kallade verklighetsbild. Man får glömma sin egen identitet och stolthet. Utan man får bara försöka sätta på sig glasögonen som ser med förståelse om rädsla och kärlek och vad som egentligen händer i den här processen. Vara där för varandra på något sätt.
Jag hakar fast vid någonting där jag tänkte så här. Personligt och ego, skulle du säga det är samma sak?
Ja, alltså det personliga har inte längre ett syfte när man har arbetat bort den här muren.
Ja, just
Och tänker man liksom på skillnaden mellan vänskap och den här personliga romantiska relationen, så kan man ju undra, vad skiljer dessa åt? Jag har skojat om det många gånger, men det är också väldigt allvarligt såklart, att vi behandlar varandra sämre i den personliga relationen än i våra vänskapsrelationer. Men ändå så är det den personliga relationen som är mer värd. Vi vill absolut inte hamna i friendzone, eller hur? Vi vill dyka ner i den personliga relationen, men det är oftast där vi finner kontroll, svartsjuka, gräl, konflikter, man kallar varandra saker, man visar sina värsta sidor som man kanske inte gör hos sina vänner. Hos vänner har man inga regler, man har inga kontrollgrejer, man är glad för deras skull, man låter dem växa, man uppmuntrar dem, vi inspirerar varandra. Vänskapen är på något sätt så mycket friskare, tycks det, än den personliga relationen. Så vad är den personliga relationen och varför kommer den med så mycket lagar och regler? Och bryter man mot det så är man en hemsk människa. Vad är det som händer i den personliga relationen? Jo, det är där vi gräver på djupet med våra inre osäkerheter. Alltså vår smärtokropp, vår ego och så vidare. Där kommer alla de ruskigheterna fram. När vi arbetat klart det, då kommer de ha ett helt annat syfte. Inte alls det du har
Precis.
idag.
Nej, det var en
Så
helt
vi
annan
är
grej.
egentligen då mer ett beroende än kärlek vi håller på med. Vilket är lite sorgligt kanske.
Precis. Gud, vad intressant. Så man kan säga att om man står ut ett tag till och är medvetna om att man har det här grävet, man gräver i
Ja.
varann.
Ja, då kan man förvandla relationen till någonting annat.
Någonting annat, ja. Jäklar, vad intressant. Ursäkta att jag svär. Men den var riktigt intressant. Det var det. Jag har något att fundera på. Jag har ju en väninna också som också känns så där över 30 år. Ja, skitsamma. Ja, är det någonting du skulle vilja lägga till? Någonting du har så där som, här är bra.
Jag höll ett event igår, ett online-event om egot. Och då kom just de här frågorna upp om smärtekroppen, om relationer, om vad för typ av relationer oftast då många av oss som är i sitt andliga uppvaknande faktiskt kommer gå in i. Hur det kommer kännas och också vår relation då med egot. Alla förälskelsefasen till när vi gör slut och vad som händer i de processerna. Och det är definitivt något jag kommer prata mycket mer om på min kanal också. Men det eventet finns att tillgå. på min hemsida också, för de som vill fördjupa sig i det. Det är jätteviktiga frågor, och det jag vill ta upp nu är att den tid vi är i just nu är inte alls som det vi har upplevt innan. Inte alls. All bets are off. Alla regler bryts. Så vi får inte tänka att den här världen blir lite uppsminkad och lite uppiffad, utan all gammal struktur kommer att raseras. Och det är ingenting man behöver gå ut och göra för hand, utan det kommer ske så väldigt naturligt. Men det som gör att den processen pushas, det är helt i korrelation med den inre processen. Så om utsidan håller sig lugn, då skulle jag säga att det nästan är ett dåligt tecken. För att den svarar an till det man gör inifrån. Så när man inifrån börjar vakna upp, då blir det motreaktion. Och motreaktionen kan vara allting från extrem, jag tänkte säga, aggressiv, defensiv respons till passivitet. När delar av den här då smärtkroppen börjar lägga ner och börjar liksom försvinna. Så om man tänker på hur det är att vara i ett beroende, alla är beroende av någonting, mobilen, kaffe om man inte har något annat, någonting, pengar. Så
Poddar.
då kan ni tänka vilka enorma berg- och dalbanor innan man släpper beroendet. Du får jättemycket pengar, då har du jättemycket mer att förlora, så det kan gå i sådana grejer. Och ju
Ja,
större droger du har, alltså ju större highs du har, desto mer när du släpper. Och desto värre och ju mer beroende du är, desto svårare att släppa. Så mycket av problematiken när man börjar fråga sig själv, jag vill att samhället ska förändras. Ja, eller vill du det? För det är din favoritdrog just nu. Så är du säker på att du vill det? Så att det är vårt eget försvarssystem till den naturliga process som försöker komma igenom. Så vad jag försöker säga är att många säger att de vill ha förändring, men de vill inte ha förändring. De vill ha mer attack, de vill ha mer konflikt. Så det är här det blir jobbigt och svårt. Många vill att ljusets rike ska komma ner och rädda dem. Vad de egentligen vill ha är hämnd och attack. Här, kom ner och rädda oss och slå ner de här bad guys där ute. Bekräfta min verklighet. Men om, till och med någon som Jesus kommer ner och bekräftar inte din verklighet. Säger att nej, ni är lika dumma allihopa. Sorry, det är min bedömning. Jag är lika fel allihopa. Ingen av er älskar. Flupp, klart, det drar jag. Och det tycker jag är kul. För du kan inte, du ska inte be om hjälp om hjälpen innebär att du vill bli bekräftad och validerad. Det kommer du inte. En sann hjälpare kommer inte att validera dig. En vanlig livscoach kommer inte bara att validera dina känslor. Den kommer utmana dig. Den kommer pusha dig. Så ofta man pratar om att ha med typ hjälp mig, du vill bara höra saker som du vill höra. Nej, 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 nej. Det är inte coaching.
Nej.
Coaching är livsförbättring. Det handlar om att arbeta med sina skuggsidor. Det handlar om att vakna upp och bli självmedveten, att ta ansvar för sitt eget.
Ja, man måste göra jobbet själv. Det är bara. Sen kan man vara
Ja.
där och liksom peta och greja lite.
Ja, men det
Jag
finns
brukar...
inte denna accountability på utsidan som man säger.
Nej. Jag brukar alltid säga så. Jag säger det du behöver höra, inte vad du vill höra.
Exakt, och det
Det är...
skapar trygghet. Det skapar trygghet. Så håller man sig till det så blir det riktigt bra. Lika om det har att göra med barn eller någonting. Jag tycker vissa beter sig så himla konstlat och konstigt med barn. Och jobbar, men bete dig naturligt. Barnet vill bygga en relation med dig. Vad ska den tro?
Exakt. Exakt. Jag vet, apropå barn, gud, det skulle kunna ha ett helt poddavsnitt. Men alltså, de är ju helt underbara. Men här i helgen så har jag haft en med Down syndrom. De är ju så jäkla jordnära och mysiga. De är ju så direkta. Men i alla fall, just, jag möter ju också föräldrar som säger, men hur ska man göra med det här? Men fråga din unge. Ja, men de vet ju ingenting. Jo, de vet mer än dig, kan jag tala om för dig. De har mer direktkontakt. Alltså, nu pratar vi om olika åldrar då såklart, men 3-4-åringar, de kan säga riktigt tjusiga
Ja.
saker.
Och
Det är som
därför
man...
när man, många gånger när jag hör någon som säger de mest knäppaste grejerna, vuxna som krånglar till det, så tänker jag, skulle barnet ha svarat på denna knäpphet alltså? Hur länge har du tänkt på den här konstiga, komplexa grejen? Så frågar man ett barn, det skulle bara... Så jag förstår ju om vissa barn säkert tänker att de vuxna är tokiga.
Ja, men de är så naturliga, de bara är och
Ja.
är direkt och liksom är, ja, och just när man förklarar någonting konstigt, jaha, säger de, och så är det inget mer med det. Gudars skymning. Jag lyssnade nyss på Lasse Gustafsson, han brandmannen som har bränt upp hela, nu kommer jag inte ihåg vem det var. Var det så in i själen, tror jag? Jag kommer inte ihåg. Och han ser ju ganska skrämmande ut. Så. Och alla barn, de är ju så här, va? Vad är det här? Och så börjar de fråga och han svarar tillbaka och så blir det en liten lek och sen är det inget mer med det.
Nej,
Medan
exakt.
föräldrar liksom så här, oh, nej, det här vågar vi inte.
Nej, exakt. Det är
Och
en
så,
väldigt konstig grej. Alltså, alla de här alltså, krångla till-grejerna. Alltså, världen är ju knäpp för att människan är knäpp. Jag brukar ibland säga det här, kollar vi på en hund, så ser man en mops, ja. Och så sätter du på kläder på den och ger den en titel. Men det är vad människan har gjort med sig själv. Hon tycker inte att det är konstigt. Hon fattar om hon klär ut en hund och ger den en titel. Men om hon klär ut sig själv och ger sig själv en titel tycker hon inte att det är konstigt. Så det mesta människor gör är riktigt knäppt. Så den strukturen kommer ju försvinna åt fanders. Så att det är liksom, och som sagt, det är fin. Människor är det. Beroende av det.
Ja, mycket, mycket spännande, verkligen. Du, jag tänker lägga upp din hemsida och YouTube-kanal i det här, så ifall den som är intresserad av dig och så. Men du, jag har en liten fråga till dig. Hur kom du på allt det här? Vad hände med dig? Eller är du född med det här?
Jag är född med det här.
Du
Jag har
känner
inte
dig.
glömt.
Nej.
Så jag kom ner hit. Jag visste vad jag skulle möta ungefär. Jag visste inte att alla var att det var så illa tillståndet. För
Ja.
innan jag kom ner hit, då såg jag bara att just nu, den här platsen är jättespeciell för att de som lever där är riktigt sovandes. Och de kommer uppleva att de i stort sett vaknar upp från en dröm i sin så kallade livstid. Jag är säker på att man använder andra ord där, men det var så jag såg det. Jag bara, okej, det är lite knäppt. Så vadå, man kommer komma ner dit och det kommer se liksom typ nästan lite konstiga ut. Du får tänka att någon går omkring där och har en lampskärm på huvudet i stort sett. För de är i sin egen dröm. Men sen kommer de vakna upp till vilka de är. Men ändå när jag kom ner hit så trodde jag att det var nästan typ vissa som skulle vara bortkopplade. På något sätt hade jag inte fått till mig att nej. Människor kommer tro på oss, den här illusionen. Det kommer vara 100% tro på den här illusionen. Och det var liksom, det är nästan utmaningen att vara här, inte falla in i det för mycket och försöka ha en hälsosam distans till det samtidigt som man kommunicerar och kommer med, ja, men du vet att det här är inte hela verkligheten, eller hur?
Nej.
Kommer ihåg dig själv, du förstår att du inte dör på riktigt, eller hur? Så leva med det. Samtidigt som jag har förstått och fått till mig mer kunskap ju längre jag har varit här. Jag har också gått igenom väldigt många test. Från att gå in i det mörkret och uppleva allting. Så jag visste det skulle bli tufft för mig. Så att det är inte så att jag har kunnat behålla samma klarhet där uppe som när man kommer ner hit. För det går inte. Precis som att man inte kan känna in smärtan här nere när man är i ett annat tillstånd. Då skulle man mörka det tillståndet också. Så man får bara en annan slags förståelse för det. Lite mer som ett kärleksperspektiv. Här nere går man in i det här. Ah, jag är ensam. Jag kan se mörker här och jag kan känna smärta här. Och det att arbeta sig igenom det för att komma ihåg ljuset och komma ihåg hem, det är liksom en challenge, kan jag känna när jag är, hur mycket jag ska gå in i den här personliga, om jag överhuvudtaget ska göra det. Eller om jag bara ska försöka stanna där. Så har jag givetvis gått in i det personliga, men hela tiden är det som att allting blir test. Och sen bara, just det, här, håll det här, gör så här. Och definitivt är jag tacksam för det, för det ger mig de pedagogiska verktyg jag behöver för att kunna, skulle jag säga då, guida och hjälpa så gott jag kan av det.
Hur klarar du skolan? Det måste jag fråga.
Men skolan var intressant, den var lite knäpp.
Lite.
Jag hjälpte lärare och liknande, det var ingen som fick grepp
Nej.
på saker och ting. Levde mitt eget liv där.
Ja.
Så att det var liksom, jag hjälpte människor. Det var det enda jag fann vettigt, för kunskapen gav jag ju ingenting för.
Nej.
Jag var i lågstadiet, jag bara ursäkta, vad är det ni studerar för någonting här? Kan vi prata med de som tycker det här? Så här studerar man inte matematik och så här studerar man inte. Så jag ställde jobbiga frågor. Det såg ju jättebisarrt ut från mina ögon.
Ja, mina med. Det var också så här. Jag bara, va? Men jag hade ju inte det där. Jag kom ju hit totalt ögon. Vad
Du
heter det?
kände att det var konstigt, det var det enda du
Ja.
visste utan att förstå varför.
Ja. Den rollen tog
Trust
de
the
bort.
feeling, maybe.
Så jag fick liksom gå här helt i blindo och liksom fatta inte att folk var knäppa. Jag trodde att alla visste mer än vad jag visste. Så den kom jag ner med. Och förstod inte att det finns elaka människor, narcissister. Alltså det är på nutid jag har lärt mig ett ord som heter narcissister. Ja, det är helt knäppt alltså. Men nej, jag visste inte att de här orden fanns. Och ja, det har ju blivit hörnar. Men det är väl så. Vi ska väl gå igenom det här, men nu är jag
Ja,
vaken.
det finns inga bad guys, inte
Nej.
ens de så kallade narcissister. Så att när man ser igenom de processerna också, som sagt, det kräver mycket att man inte tar någonting personligt. Och inte blir, alltså, man går in i lika triggad dynamik även i dessa relationer, och man behöver se det. Som sagt, när konflikten, när man är väl inte behöver gå in i konflikt så.
Ja, precis. Ja, intressant har det varit. Det kan jag säga. Och så fick jag för mig att jag skulle bli sån här konfirmand.
Vad heter det?
Konfirmera mig när man är
Ja, just
14
det,
år.
det gjorde man ju.
Ja, precis. Och det var också så här, vänta lite, det finns bara en gud. Ja. Ja, men alltså, du ska inga gudar hava, andra gudar hava jämte mig. Finns det fler? Nej, det finns
Svartsjuk
bara
gud som vet att det finns fler gudar. Du måste välja mig.
Och sen när man kommer in, eller lite efter det då, så Adam och Eva först. Jaha. Och sen deras äldsta son skulle gå ut i världen och hämta sig en fru. Det står så i Bibeln. Vänta lite, jag missar något kapitel här. Så här. Nej, säger vi hade två präster. Nej, det är helt rätt det som står där. Ja, men var kom det därifrån då? Om Adam och Eva var först? Nej, det skulle jag bara glömma. Jag fick ingen förklaring.
Nej, det blir ju tyvärr, det blir lite sektverksamhet så fort det här är doktrinen. Och det har sagt, men alltså, om det här var upplevelser som människor hade, ja, vad händer om man har en upplevelse idag? Ska den gå in i Bibeln då? Eller kan Gud bara dyka upp då? Kan han inte dyka upp i någon brinnande buske idag? Eller vad är läget här? Med nya
Precis.
revelations,
Ja,
sluta de där
precis.
bara. Alltså, det blir liksom så dumt. Det
Ja,
blir
det blir
så,
jätterumt. Jag
den
vet.
här bubblan man ska leva i för att man är livrädd att gå utanför den. Är
Ja,
svårt att förstå.
jag vet. Jag tror att det är lågstadiet när man läser religion och när det var det här brinnande buske. Alltså, jag trodde på ufon jättetidigt. Och när de pratade om brinnande buske, jag bara så här, det är ju ett ufo. Fattar de inte? Liksom. Jag förstod inte det här med tiden, att alltså det var liksom vad är det? Mer än 2000 år sedan. Alltså, det fattade inte jag. Utan för mig var det bara så här, ja men det måste ju ha varit ett ufo. Det finns ingen annan förklaring. Nej, då ska det vara en brinnande buske. Jag tänkte så här, nej.
Ja, men det är så mycket knäppheter. Och skepp och sånt, de har inte samma tidslinje som vi har, så att det är också oväsentligt. Men det är så dumt. Men som sagt, alla människor vill ju komma hem. Och de som följer religion vill ju komma hem också. De letar efter en karta hem.
Precis.
Är det här en karta jag kan följa, så testar jag den.
Precis. Jag säger likadant, att man vill komma hem oavsett vilken väg man vill ta, så vill man komma hem.
Ja.
Helt sant. Ha, Susanne, jag är jättetacksam för det här. Och
Ja, tack.
det var
Kul.
jättekul. Jag kanske, eller kanske, jag tror jag är säker på att jag kommer att kalla på dig igen. I någonting. Då så. Tack för det här, Susanne.
Ja,
Ja.
tack för oss.
Hej, hej.
Hej.